artikel 6.
Så ska vi lyssna till Kjell Börjesson som önskar att få höra ett program som vi sände här i Läns och Riksnytt för mer än 10 år sedan.
Jag börjar bli lite gammal och nostalgisk här, och jag vet att ni har kört såna önskade priser då och då av olika program. Jag vet inte hur mycket som finns kvar eller så. Allt är väl inte arkiverat, men det är ett reportage som jag tänkt på som handlar om en stenhuggeri. Och det var i Bohuslän eller så för länge sedan, som var mycket intressant. Och går det att få fram sånt där i repris, man tror? Då skulle jag sätta stort värde på det. Sen ett annat tips. Alltså jag sitter nu ute på Sandhamn i solen och har det riktigt skönt här. Och här ute så är det mycket aktiviteter på sommaren med båtar och sånt där. Men de har någonting som är intressant för nostalgiker. Det finns något som heter Sandhamns museum. Där det finns gamla saker från båtar och berättelser om vad som har hänt med fiskeri och grejer. Och en väldigt duktig guide där som kan berätta väldigt mycket. Jag tror att det skulle vara någonting för Läns och Riksnytt och gripa tag i, för att jag vet att läsekretsen har ju inte bara tonåringar. Tack för mig, Kjell Börjesson.
Vi tackar Kjell Börjesson för det tipset och har letat i våra arkiv och hittat det här inslaget som man önskar att få höra om Stenhuggarmuseet. Och det sändes här i Läns och Riksnytt år 2000 och lät så här.
Ja, det vi hör här i bakgrunden, det är
Harry Karlsson, gammal stenarbetare som just nu hugger en sten och försöker visa mig hur det går till när man hugger gatsten. Och det skvätter lite av den här stenen så jag får hålla mig ur vägen. Och vi befinner oss på Stenhuggarmuseet i mellersta Bohuslän. Och vi har Bohusmalmön rakt söderut ett par mil där allting började i mitten på 1800-talet. Och Smögen, inte så långt härifrån, som kanske alla känner till. Och norr om oss några mil så har vi Fjällbacka. Och Harry, du hugger den här stenen nu. Det här ska alltså bli, som jag sa, hoppas jag att jag sa rätt, en gatsten.
Det ska bli 2 stycken små gatstenar.
Om vi försöker beskriva lite grann det här Stenhuggarmuseet, för det vi befinner oss i, det är ett gammalt stenbrott. Och vi har framför oss kranar som man hade till hjälp för att lyfta berget. Och vi har också en liten järnvägsräls här som man alltså transporterade berget ner till den utlastningshamn, utskeppningshamn som man hade här, 1 kilometer härifrån. Och du har jobbat inom den här industrin hela ditt yrkesverksamma liv. När började du som stenhuggare?
Jag började 1929, inte fyllda 14 år gammal, och höll på till dags dato, ungefär 70 år. Ja, som sagt var sten... Industrin kom hit till Bohuslän ungefär på 1850-talet. Och då gick det till så att det var väl en 5-6 olika bolag som arrenderade böndernas berg. Så när vi skulle söka anställning så bara de hänvisade ut till olika ställen runt i terrängen. Men alltså från 1850 till 1950 så bedrivs allt stenografi manuellt. Alltså då vi gjorde det här, ni hörde den där klangen i berget. Man kunde stå och hugga sten och prata med närmaste kompis. 1950 så fick vi tryckluft. Och det innebar ju det att det förde ett förfärligt väsen. Och det förde med sig en förfärlig massa damm. Vi blev döva på kuppen och vi fick stenlunga eller silikos, som det heter på fackspråket.
Men många av dina forna arbetskamrater, de har silikos, och många har till och med dött i silikos, stendammslunga.
Ja, vi har många fall som har avlidit just i det. Men läkarna har ju haft en annan uppfattning, men det beror på andra saker.
Hör du, arbetsvillkoren som vi berättade, eller du berättade lite i början, det var rätt så hårt. Det var i alla typer av väder så fick man vara ute och jobba. Hur klarade man det egentligen?
Ja, det var en bra fråga, för att för det första så hade vi ju inget ställe att gå in i alla fall i början, då när jag började. Utan vi fick stå ute i fria luften. Och det var kanske 15-16 grader kallt. Och vi åt smörgåsar som var frusna. Det var riktigt knapra mellan tänderna. Och då hade gubbarna, det fanns inget termos heller på den tiden, så gubbarna hade en strumpa runt en liten butelj och trodde i sin infall att de skulle hålla kaffet varmt. Mm. Och det var det vi hade. Mm.
Och det gällde vad jag förstår, du har berättat för mig lite grann om yrkesknepen här, det gällde vad jag förstår att läsa berget rätt för att inte få jobba för mycket utan att effektivt utnyttja berget.
Det är klart, ju mer tekniskt du var, ju skickligare blev du som stenhuggare och ju snabbare tillverkade stenen. Vi kanske ska nämna det att vi var anställda helt på ackord alltså. Det fanns ett gäng som kallades för dagsverkare, de tog ut råmaterialet och så fick vi det. Och plus en arbetslapp och på den stod det priset. Och då var det frågan om, till exempel då, vi kan ta ett exempel att genomsnittsförtjänsten var 5 kronor. Och fick man då en sten som gick till en 7,50 eller så där, då tänkte man, nu den måste jag tillverka idag. Mm. Och det blev nästan aldrig som en lyckas att fullfölja målet. Mm. Mm. Men det var väl en drivfjäder i alla fall så att det snabbade på. Mm.
Men det värsta man kunde vara med om, det var när man högg varg. Berätta vad det var. Ja.
Alltså det, graniten är ju sån befunta att han är väldigt hård och en av det slitstarkaste material som finns. Men den är väldigt skör. Alltså om man råkat det och komma på nära ett hörn så kunde det ramla av. Och det innebar ju det att det var misslyckat. Varg som det heter på fackspråket. Och då hade man ingenting för det. Mm. Till och med hade vi en klausul i vårt avtal som sa att om vårdslöshet kunde påvisas så fick vi betala råämnet också. Mm. Så det var hårda bud att jobba efter. Mm.
Men med tanke på de låga löner som fanns och de stora familjer som skulle försörjas, en som då hade jobbat kanske någon vecka eller mer än det med ett ämne och så blev det varg, hur klarar man sig då?
Ja, det var en bra fråga för att dels hade vi ju ingen, vi hade ingen kasser, varken A-kassa eller B-kassa på den tiden. Utan vi fick dra oss fram på det vi tjänade i berget. Och blir det varg så kunde vi ju inte komma hem med några pengar.
Mm. Men stenhuggarna, ni fick stå för egna verktyg och så stod arbetsgivaren då, han som ägde berget, han stod för råämnet så att säga.
Ja, just det. Ja, vi fick alltså hålla oss med egna verktyg, betala smidigt, för det var ju handsmidda verktyg på den tiden. Och nyanskaffning, när de var utslitna fick vi skaffa nytt. Mm. Och därför så var vi så väldigt beroende av en bra smed. Mm. Just bättre verktyg som han väste för oss, så bättre gick arbetet. Mm. Så det var väldigt viktigt som sagt. Mm. Mm.
Och en smedja har ni byggt upp här också. Ska vi gå in och titta i den?
Ja, det kan vi göra.
Där kommer vi in i smedjan. Och här har vi då äschan där man då tillverkade och smidde de här verktygen. Och fullt med verktyg ligger det här.
Alltså det fungerar så att på kvällen så tog vi med oss alla slöa verktyg. Och bar in till smeden. Och så hade han naturligtvis under dagen väst nya verktyg till oss som vi tog med oss tillbaks då. Så gick det i en ständig kretsgång hela vägen. Och då, som jag sa förut, så var det väldigt, vi var väldigt mycket beroende av smeden. Att han gjorde fina, bra verktyg. För det fanns de smederna som vi kallar för blysmeder. Och det innebar ju det att verktygen var lite blöta och blev fort slöa. Mm. Och eftersom vi fick betala smedräkningen själv så var ju det en ren förlust på det, vad det gäller smidet och vad det gäller arbetet. Mm. Vi kom inte så fort fram då. Mm. Eftersom vi hade ackord som sagt då.
Men ska vi titta på lite av det som ligger här. Vad är det för arbetsverktyg? Det här är vanliga.
Det är de. Ska vi se, vi har inget sån här. Ja. Jag kan vi börja med ett kantjärn. Det är det som vi har när vi formar stenen som den ska vara.
Kan du berätta hur det ser ut lite igen?
Det är alltså fyrkantet och plant nere i. Så vi kan använda bägge sidor när vi jobbar. Mm. Och för att sedan när vi har satt kanterna så fick vi ta en brynmejsel och göra för det skulle vara skarpa kanter.
Mm. Och den är med en liten...
Det gick inte att göra med det så här pikmejslarna.
Nej. Och pikmejseln ser ut som en stor penna ungefär?
Den ser ut som en stor penna, ja. Mm. Den är vass pik, det säger ju nästan namnet.
Mm. Men och vad hade du den till då, pik?
Den mejslar vi väck till den graniten som blir över. Mm. Över det här.
Så det är ett finarbetsverktyg kan man säga?
Ja, just det.
Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta det här besöket med att jag får provhugga en sån här gatsten, ska vi se hur det går, så får du hålla mikrofonen här, du. Ja. Lämnar vi smedjan och upp i taket har vi en stor bälg här som då förstås är till för att hålla eld i evjan. Hur gör jag?
Så ja. Försök att hålla en rätt rak vinkel med.
Skulle du anställa mig?
Ja, det är en härlig klang när vi börjar här med den där stenhuggeriskolan. Då jobbar vi 8 stycken manuellt och när jag hörde den där klangen ifrån från stenen som jag har hört nu, det var ungefär som musik för mina öron.
Ja, någon stenhuggare lär jag väl inte bli, men ett litet försök gjorde jag och vi får tacka Harry Karlsson för den här berättelsen och det besök vi fick göra på Stenhuggarmuseet.
Och är det så att du som nu lyssnar har önskemål om att få höra något inslag från våra tidigare utgåvor, då är det bara att ringa 644 34 30 så ska vi försöka leta reda på det inslag som du önskar att få lyssna på återigen.